Hej kära radiolyssnare. Det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Det här programmet är kommunstyrelsens ärendelista eller dagordning för februari månad. De sammanträder den 5, så du kanske hör det här efteråt. Men du kan inte ha hört det någon annanstans än här. Därför det är en sluten krets som är kommunstyrelse och dit får man inte gå som privatperson. Och det är därför radion finns till. Kan snoka lite. Den som ska ge svar på snokens frågor, det är Mats Lindblom, Liberalerna. Man kan säga nästan i vanlig ordning. Mats, idag är det bara 14 punkter, men vi hoppas att det kan bli ett program i alla fall. Det börjar som vanligt med kommundirektörens rapport februari 2019. Får jag bara innan du börjar så. Det här måste väl nästan bli Bo Rehnmans sista rapport, för han ska väl sluta, va? Alltså den kommundirektör vi har nu.
Ja, alltså den nya kommundirektören kommer hit den 4 februari om jag är rätt informerad. Ja. Sen tror jag att de går lite omlott. Så att om det blir en rapport till han skriver, det kan ju möjligen vara så, men det lär inte bli så många fler i alla fall.
Nej. Okej, men den här rapporten då, har den någonting av allmän intresse?
Det vet jag inte än, för att den har faktiskt inte kommit ut i handlingar än, så att den kan jag inte kommentera. Men det brukar ju vara lite om ekonomin och viktiga händelser och övergripande karaktär, men jag kan tyvärr inte säga vad som står in den här gången.
Accepterar du den här alltså, arbetsmiljön? Det här, idag när vi spelar in är det den 31 januari och det här ska... Hur kort tid ska ni ha på att läsa in materialet?
Det är väl så här att beslutspunkterna ska gå ut en vecka innan. Ja. Material till beslutspunkten. Men det här är en informationspunkt och då ställer man inte riktigt samma krav till det.
Okay.
Men normalt sett brukar vi ha den där rapporten också en vecka innan.
Okej, då får ni klara med det. Du, då hoppar jag till tvåan.
Japp.
Och den lyder information om kommunstyrelsens roll i kommunens ekonomi och styrprocess.
Mm.
Oj.
Ja, det här är som det heter, låter också en informationspunkt då. Vi kan väl, bakgrunden är kanske lite det att vi har ju faktiskt en ny kommunstyrelse nu och det finns många i kommunstyrelsen är nya, både ledamöter och ersättare efter valet då. Och de kan ju behöva lite utbildning i vad egentligen kommunstyrelsens roll är när det gäller övergripande ekonomin. Dessutom så har det skett vissa förändringar i lagstiftningen som gör att kommunstyrelsen numera har en lite starkare roll i den kommunala politiska organisationen egentligen. Så att sammantaget där så motiverar väl det att ha en liten utbildningssession här för oss.
Du får du lite tydligare där, en förstärkt roll. Alltså jag har alltid upplevt att kommunstyrelsen är ett beredande organ för kommunfullmäktige, alltså vår kommunala riksdag om vi får säga så.
Det stämmer bra det. Och sen kommunstyrelsen är också en nämnd som andra nämnder då. Men nu har vi ett ska vi säga mera kontrollerande funktion gentemot de andra nämnderna också. Så att om inte nämnderna riktigt sköter sig så har kommunstyrelsen större befogenheter att styra lite över nämnderna. Sen kan inte jag gå in i detalj på det, jag är inte jurist, alltså, men det är åt det hållet som lagen har dragit det hela.
Ja, så man kan säga att de övriga, alltså förut, ja, kommunstyrelsen är en nämnd och sen har vi
barnutbildningsnämnden till exempel, socialnämnden. Ja.
Och då var de i princip underställda kommunfullmäktige allihopa, men nu har ni lite mer att säga till om visa vid de andra nämnderna.
Så är det.
Ni är hövding på skepp, kapten på skutan.
Lite mer så, ja.
Då går jag, apropå då nämnder och sådär, då går vi till punkt 3. Och då, där står det, eller rubriken är nämndplan för kommunstyrelsen 2019. Då får du berätta, vad är en nämndplan för någonting?
Just det. Det övergripande så att säga, verksamhetsdokumentet då, som styr vad vi ska göra och budget och så, det heter ju kommunplan. Och den har vi då redan fattat ett beslut om en kommunplan för 2019 till 2022.
Men det gör kommunfullmäktige?
Det gör kommunfullmäktige. Och den planen antogs första gången redan i juni på vårt budgetfullmäktige, alltså juni 2018 av den gamla majoriteten. Sen har den då justerats i november av den nya majoriteten. En del av det var ju den här skattehöjningen med 45 öre som också gav då 55 miljoner till att lägga i budgeten då. Och det har ju det nya styret gjort i den justeringen som kom i november-december där. Men sen när kommunplanen väl ligger fast så ska ju då alla nämnder, inklusive kommunstyrelsen som är nämnd i det här sammanhanget då, ska ju då göra en nämndplan. Det är alltså en nedbrytning av kommunplanen för nästa år för 2019, där man lägger en nämndbudget och talar om vilka saker som nämnden ska prioritera och satsa på under nästa år då. Alltså en verksamhetsplan för de verksamhetsområden som ligger under nämndens ansvar helt enkelt.
Ja, och det här sa vi då 2019. Mm. Men jag tror att jag inbillar mig att när du nämnde kommunplanen, alltså som kommunfullmäktige, den är väl treårig?
Ja, det är till och med fyraårig.
Till och med fyraårig. Mm. Men som du också har nämnt, man kan ändra i den.
Ja, den revideras varje år. Alltså. Ja. Det gör den. Och man kan även ändra den halvårsvis faktiskt. Ja. Ja. Mm. Just det. Och det här gäller då kommunstyrelsens verksamhetsområden. Och våra verksamhetsområden är ju plan och exploatering. Alltså det är det som byggs, alla detaljplaner som kopplar till det då. Och sen är det tekniska kontoret, det är kommunens tekniska drift. Alltså renhållning, VA, gator och så vidare då. Och sen är det även näringslivsstödet vi har då. Samt gemensam verksamhet. Och det är liksom saker och ting som berör alla verksamhetsområden. Gemensamma tjänster.
Får jag då fråga så här. På min tid, alltså när jag var aktiv. Då hade vi en byggnadsnämnd. Finns det inte kvar?
Jo, byggnadsnämnden finns kvar.
Men det är ju kommunstyrelsen som sköter om byggandet. Vad är byggnadsnämnden då?
Ja, men det kommer en nämndplan även för byggnadsnämnden.
Ja, ni har lite olika delar av byggandet.
Ja, man får skilja på plan och exploatering. Det är liksom detaljplaner och sånt som kommunen tillåter sig själv att bygga eller gör med det då att andra bygger på mark i kommunen då. Sen bygglovshanteringen, det är något som ofta privatpersoner kommer i kontakt med när de ska bygga ut sin villa eller någonting sånt där. Men det krävs även bygglov för de större byggnaderna vi ser i kommunen då. Så det är en myndighetsutövning att ge bygglov egentligen.
För kommunstyrelsen. Men det gör inte byggnadsnämnden, det också ger bygglov.
Jo, det är byggnadsnämnden som gör det, så det sköter
även
de själva.
Även till stora hus?
Ja.
Jaha.
Ja, kommunstyrelsen är helt separerad från byggnadsnämnden.
Men kan man säga så här, kommunstyrelsen planerar det framtida byggandet?
Så kan man säga.
Mm. Och sen i detalj så är det byggnadsnämnden.
I detalj vad som faktiskt kommer att uppföras, det avgörs av byggnadsnämnden. Det ska ju följa då planen som kommunen har antagit och de lagar som finns. Ja.
Kan du säga någonting här nu? Explicit, alltså vad har ni faktiskt bestämt er för? Stora penseldrag.
Stora penseldragen är att vi har egentligen inte ändrat något. Alltså, vi gjorde ju ändringar i kommunplanen eftersom vi har varit ett nytt styre och det fanns lite mer pengar att spendera då och fördela. Men det har inte påverkat egentligen kommunstyrelsens verksamhetsområden i någon större grad egentligen. För att vi har inte haft problem med budgetföljsamhet i de här områdena och det är inte heller områden som vi explicit vill satsa något extra på utan det här ligger egentligen still.
Ja, men den här översiktsplanen som skulle gälla att det varit till 2035 eller någonting så, den ligger kvar.
Den ligger kvar och nu under 2019 så kommer man att ta de första stegen mot att, så att säga, förverkliga den översiktsplanen med de detaljplaner som ligger där. Det kan man läsa vad som är tänkt att göra under nästa år.
Japp. Då hoppar jag till fyran. Ändring av bolagsordning för Tyresö näringslivsaktiebolag. Kort, vad är en bolagsordning?
Ja, det var en bra fråga egentligen. Det är ju det som styr bolagets verksamhet egentligen. Som talar om varför de finns och vad de ska hålla på med och vilka mål de har egentligen med verksamheten.
Ja,
och formellt hur saker och ting ska fattas beslut och hanteras i bolaget.
Ja, och det står inte också vilken som är firmatecknare och
jo,
sånt?
Jo, säkert. Ja, ja.
Okay.
Jag vet inte exakt faktiskt, men det är ett övergripande ett dokument
regelverk.
Som styr liksom vad ett bolag kan hålla på med. Egentligen.
Ett regelverk. Mm. Ja. Du, när du säger näringslivsaktiebolag så förra gången så hade vi en diskussion, eller rättare sagt om ett vindkraftsaktiebolag som kommunen ägde till 2/3 och Tyresö bostäder ägde till 1/3. Och tyckte att det kändes skönt för det var ett förlustbolag ni blev av med. Och det slog mig efter programmet vi har spelat in det att... Ja, men varför vältrar man över ett förlustbolag på Tyresö bostäder? Alltså de som ägde 1/3 av bolaget. Mm. Vill du vara snäll och svara på frågan?
Mm, det kan jag göra. Det har ju funnits olika politiska uppfattningar om huruvida det var bra att äga det här vindkraftsbolaget överhuvudtaget i första läget då, eller inte. Vi liberaler har ju inte velat köpa det från början och vi har velat sälja det så fort det bara går. Och det vill vi egentligen fortfarande. För att det är ju som sagt ett förlustbolag och det tror jag flera håller med oss om idag. Men det smartaste var att i första steg överföra bolaget till i sin helhet då, till Tyresö bostäder. För det hade vissa skattetekniska fördelar. Sen vad man gör i nästa steg, det är ju, jag tycker inte att det är rimligt, jag är politik av det här, men att vi ska låta Tyresö bostäder äga ett bolag som går med förlust. Va? Men det, nu ägs ju det av bolaget, så nu måste ju bolagsstyrelsen själva bestämma om det egentligen. Det är egentligen inte regler. Kommunpolitikens angelägenhet, nu ligger det i bolaget, nu får de fatta affärsmässiga goda beslut.
Ja, men alltså kommunen förde över det till Tyresö bostäder, som vi säger då, steg ett. Det fanns skattetekniska fördelar.
Ja, det gjorde det. Och det var
skattemässiga fördelar.
Så, att sälja det direkt hade inte varit smart. Det är bättre att i så fall börja med att föra över till Tyresö bostäder.
Okej, då har jag fått mitt frågetecken uträttat. Femman.
Ja, ska vi inte säga någonting om punkten fyra? Du var så himla het på gröten och kom.
Ja, men jag blev så exalterad. Säg någonting då.
Jo, vi hade uppe på fullmäktige förut och då tillsatte vi en ny styrelse för näringsbolaget då. Nu är det ändå en bolagsordningen och det är egentligen samma skäl att vi kommer att sälja det här bolaget. Och då ska vi låta det hanteras av en extern aktör. Och för att kunna göra det så ändrar vi bolagsordningen för att tillåta det. Vi tror att det är bättre ekonomiskt för oss att vi inte kränger det där själva.
Är det också ett förlustbolag eller är det någonting annat som gör att ni avvecklar det?
Alltså, man kan säga historiskt sett så fanns det en anledning att det skapades. Det var för att i en tid långt tillbaka så var det förmånligt att det här bolaget ägde massa fastigheter för kommunens räkning. Nu är inte det så längre och därför så gör vi oss av med det.
När du säger fastigheter, du menar också tomter. Mark, alltså.
Ja, visst.
Det var inte hus utan mark.
Nej, det är mark.
Ja, just det. Ja, och då var det inga skattetekniska fördelar där då.
Nej, så det, jag tror inte vi kommer prata så mycket mer om det här bolaget faktiskt.
Nej. Kan vi gå från punkten fyra då?
Ja, nu kan vi ta femman tycker jag.
Då tar vi femman som sagt. Riktlinjer för säkerhetsskydd i Tyresö kommun. Nu, Mats, ska jag larva mig lite som jag brukar. Det här hade vi ett större... Ja, du förklarade de olika begreppen, rutiner och policy och riktlinjer förra gången.
Ja, just det.
Och nu dyker riktlinjer upp här.
Ja.
Tala nu om vad det handlar om. Det var alltså säkerhetsskydd i Tyresö kommun.
Just det. Och det här blir, om jag har förstått saker rätt, så blir det här en riktlinje. Därför att vi behöver ingen policy, utan vi förlitar oss på lagstiftningen i första hand. Och det här är riktlinjer som talar om hur vi ska jobba för att följa lagstiftningen. Och i det här fallet är det en ny lagstiftning och det är det att kommunerna åläggs ett större ansvar att vara delaktiga i med här med rikets säkerhet och förebygga terroristbrott och sånt här. Va? Och skydda hemligstämplat material och vad det kan vara för att det inte ska bli informationsläckor och vad det kan vara. Och det har ålagts kommunerna och därför så svarar man på det så att säga med en riktlinje. Så vi har gått igenom då vilka åtgärder som vi bör vidta i Tyresö då för att hålla oss inom lagens ramar.
Kan det bli aktuellt med kommunal värnplikt för oss? Men
jag tror inte vi har så långt.
Men det är kvinnlig värnplikt också, förlåt.
Befogenheter faktiskt. Men vi kan ju tala lite om vilka brott man försöker stävja här. Va? Och det är typiskt alltså spioneri, sabotagebrott då, som kan hota vår säkerhet. Vi skulle ju kunna ha anläggningar inom Tyresö kommuns gränser som har väsentlig vikt för rikets säkerhet. Nu har vi inga kärnkraftverk, det är ju likt i Tyresö då, men jag vet inte vad det kan vara. Kraftledningar eller något sånt här. Och sen är det då sekretess. Alltså att alla kommuner har ju sekretessbelagd information. Och den måste vi ha koll på så att den inte läcker ut helt enkelt. Och sen är det rena våldshandlingar då. I värsta fall terrorismen, annat våld som vi måste förebygga och beakta då. Så det gäller informationssäkerhet. Det gäller kanske att begränsa tillträde till vissa geografiska platser. Och det kan vara också att personal inom kommunens verksamhet måste säkerhetsprövas i vissa fall.
Ja, men alltså kan man säga så här att det är mer då riktlinjer, rutiner. Alltså om personal måste säkerhetsundersökas.
Ja, just det. Ja. Det kanske måste till rutiner så för att hur man ska följa. Ja, just det. Men det, jag tror inte vi är där än, för det är ny lagstiftning.
Ja. Men betyder det här på något sätt att man måste avsätta pengar i budgeten för det här säkerhetsskyddet eller är det mer så här, gör rätt, alltså se till att det här inte läcker ut?
Det är en bra fråga, det finns säkert en budgetpost för det här, alltså det är ingenting som är gratis att göra utan tittar vi i budgeten för nästkommande år 2020 så kanske det här finns med på en rad och lite längre ner i budgetnedbrytningen. Det kan jag tänka mig.
Och vi får se då. Kanske en ny skattehöjning på gång.
Nej, jag tror inte att det är den typen av pengar som krävs. Här. Men allting kostar som man ska göra.
Ja. Sexan, om det är okej med dig.
Det är okej med mig.
Okay. Ärendeavtal för Hästhagsvikens båtklubb. Det hade vi också uppe för, men då var det mer riktlinjer för ärendeavtal. Nej. Då var det ingen enskild båtklubb som var involverad. Nu är det Hanviks Hästhagsvikens båtklubb.
Ja, precis.
Hur har de reagerat då?
Ja, ska jag ta bakgrunden igen? Att vi har bestämt för över ett år tillbaka att vi ska höja arrendeavgifterna för båtklubbar. Och det är väl kanske inte för att kommunen har så enormt stora kostnader för dessa båtklubbar, utan det är väl snarare att vi vill harmonisera avgifterna med vad som finns i våra grannkommuner. Och i det här ekonomiska läget så är det inte fel att vi tar lika mycket betalt som i grannkommunerna, tycker jag själv. Och det var alla överens om faktiskt när vi tog det här beslutet. Så att på ett antal års sikt ska då våra ganska låga avgifter då trappas upp till 750 kronor per båtplats vid brygga och lika mycket för en vinteruppläggningsplats då. Och det är det vi debiterar båtklubbarna. Sen hur båtklubbarna i sin tur hanterar de här kostnaderna, det är upp till dem. Om de fördelar det rakt ut på medlemmarna eller har någon annan modell va. Det är upp till båtklubbarna. Men det är det här som ingår i vårt standardavtal. Och nu är det ju så att även om det finns ett standardavtal så måste ju varje båtklubb ha ett specifikt avtal som bygger på standardavtalet. Och det här är ett sådant. Och det här är egentligen sånt som fattas på delegation. Det är sånt som egentligen inte borde komma upp till kommunstyrelsen. Men i vissa fall så finns det saker i det här avtalet som berör mer än avgifterna. Och det är det här fallet då. Och då måste det upp för beslut i kommunstyrelsen egentligen.
Får jag då fråga, det är kanske inte jätteviktigt, men alltså du säger per båtplats och per uppläggningsplats på vinterhalvåret så att säga. Mm. Men om man då säger att här får du rum 100 båtar på vintern, då får de betala 100 gånger 750 kronor om några år.
Ja, just det.
Men om de inte lyckas få dit tillräckligt många båtar, kanske bara blir 80 båtar som läggs upp. Det är samma avgift i alla fall.
Ja, då kan man fundera på om de behöver arrendera lika mycket mark om de inte använder den. Så att det...
Okay.
Exakt hur det regleras vet inte jag.
Men
man får ju anta att båtklubbarna inte arrenderar mer mark än vad de behöver för sin verksamhet egentligen. Ja. Ja. Sen om det kan variera över tid, hur det slår kostnadsmässigt, det vet jag faktiskt inte.
Nej. Då hoppar vi det. Då går jag till sjuan. Om inga protester lämnas in. Yttrande till mark- och miljödomstolen gällande ersättning vid fastighetsreglering berörande forellen 17. Är forellen 17 en fastighetsbeteckning alltså?
Det kan vi nog anta till, ja. Forellen 17.
Vad är det för fastighet då?
Ja, den ligger här i centrum. Och det här är faktiskt en liten tvist. Det är sällan vi har sånt i kommunen. Men den här gången har vi det och den har kommit upp på kommunstyrelsens agenda. Och det är så att det här ärendet då, det ligger nu hos mark- och miljödomstolen. Och de vill att vi ska yttra oss då i ett specifikt ärende. Och ärendet är en fastighetsreglering. Som alla vet så bygger vi om rätt mycket i centrum här va. Och när man gör de här nya centrumkvarteren så behöver man justera alltså tomtgränser och fastighetsgränser. Och det är så att vissa ägare måste köpa av andra och kommunen kanske löser in någons mark och vi säljer lite kommunalmark till någon annan då. Och då när man gör de här justeringarna så måste man göra en värdering av den mark som behöver säljas eller köpas in då. Och det gör ju då Lantmäteriet i det här fallet. Men det har då alltså bolaget Tyresö Köpcentrum AB, de har överklagat det till mark- och miljödomstolen. De var inte nöjda med den här prissättningen helt enkelt. Så därför så blev det en tvist. Jag tror inte att det är en särskilt allvarlig tvist, utan det handlar ju liksom om att man tycker att Lantmäteriet har gjort en felaktig värdering och sen så får alla parterna yttra sig till slut så faller väl något domslut då. Och här ger vi också delegation till stadsbyggnadschefen och en av enhetscheferna att föra talan för kommunen i det här fallet. Då.
Men alltså är det mark- och miljödomstolen som bestämmer kvadratmeterpriset så att säga?
Lantmäteriet gör det.
Jag var därför jag tänkte, de blev ju part i målet. Och då...
Ja, Lantmäteriet är väl också part i målet antar jag då. Mm.
Jo, jag bara med att om det var mark- och miljödomstolen. Jag uppfattar det så först. Men jag lyssnar.
Ja, då kommer väl att fastslå antingen Lantmäteriets pris. Eller kanske korrigera det på något sätt. Ja. Det vet jag inte. Vi kan inte förekomma domen.
Nej, men det är alltså. Lantmäteriet har satt en prislapp.
Ja.
Det överklagas av den ena parten till mark- och miljödomstolen, ja, och så får de se vad de säger.
Just det, och den andra parten blir ju kommunen då, för ja, det är vi som har markägare då, innan då.
Ja. Mm. Okej. Okay. Är det stora pengar vi pratar om, eller? Nej.
Jag har inte tittat på det faktiskt. Det är säkert bli... en del pengar. Marken här i centrum är värdefull. Så att, förmodligen är det väl signifikanta belopp, annars hade man inte bemödat som att överklaga här.
Nej.
Okay. Det här är ju fast, det här är ju bolag som kommunen normalt sett har en väldigt god relation till, ska vi säga.
Ja. Mm. Då så tar vi en bättre. Åtta.
Ja.
Återrapportering av uppdrag avseende medborgardialog och demokrati. Prao. Vad är demokrati? Prao?
Just det. Ja, det är två saker här egentligen det här rör. Och det är egentligen två stycken uppdrag som kommundirektören tidigare har fått, som härstammar från beredningen för medborgardialog och integration. Det är ett sånt här beredande organ som ligger under kommunstyrelsen. Så att de bereder frågor som sen kommer upp till beslut i kommunstyrelsen då.
Vad syftar medborgardialog till? Vad ska de bereda för någonting?
Ja, medborgardialog och integration, det handlar om att så att säga bredda gränssnittet till kommunens invånare.
Att de ska få lite mer, man ska lyssna lite mer.
Man ska lyssna lite mer, det ska vara flera kanaler så att säga att nå kommunen och påverka besluten och få information om. Och sen finns det en koppling till integrationen också, för våra nya kommuninvånare har ju kanske en extra tröskel att ta sig över för att liksom förstå hur det fungerar med en svensk kommun egentligen då. Mm. Så att det är två uppdrag här. Det ena var att man ville ha ett dialogverktyg för att lättare komma i dialog med ungdomarna, fokuserat på det va.
Men det här demokratiprao då?
Ja just det är den andra då. Och det handlar också om ungdomar. Det är att man ska kunna tillskapa praoplatser för elever i grundskolan och kanske även på gymnasiet då, att komma in i kommunhuset, i de kommunala förvaltningarna, för att se hur den politiska processen för att få insyn i den politiska processen i praktiken, för att titta hur ärenden bereds, hur politiker jobbar, hur och tjänstemännen jobbar och kanske vara med på vissa beslutsmöten och så, för att få insyn i det här.
Och då måste ju det arbetet vara förenligt med det här säkerhetsskyddet.
Det ska vara säkerhetsskyddet, och det finns andra regler. Du sa inledningsvis att på kommunstyrelsen är minsann ingen annan än de invigda välkomna. Då. Vi har inte öppna nämndmöter då, men man kanske kan tillåta praktikanter i vissa fall. Så att, undantag har alltid att göra. Va?
Yep.
Så att det här är en återrapportering av det, och det finns ett antal förslag från den här beredningen vad man kan göra. Och det här är inte den slutgiltiga rapporteringen, så att det kommer säkert återkomma.
Då går jag till nian. Mm. Ordförande uppdrag om Granängsringen.
Ja, då har vi ett ordförande uppdrag då. Det var ju det jag undrar nu förstås då.
Ja, det har vi väl pratat om tidigare.
Ja, vi har pratat om tidigare, men det kanske finns lyssnare som inte har hört
just det.
Så det tål att upprepas kanske.
Ja.
Alltså, när oppositionen vill driva en fråga, det typiska sättet då är att lägga en motion i fullmäktige. Och så tar fullmäktige emot motionen. Det här pratar vi om på vårt fullmäktigeprogram då. Och sen så kommer den att beredas av relevanta nämnder då. Och så kommer den tillbaks med ett förslag. Och då kanske den bifalls eller avslås eller bara besvaras då.
Mm.
När majoriteten då, alltså de som styr kommunen, ska driva en fråga. Då kan man istället för motion då, så kan man lägga ett ordförandeuppdrag. Det är lite mer direkt liksom. Så att här är ett ordförandeuppdrag, och formellt är det då från Anita Mattsson från Socialdemokraterna som är kommunstyrelsens ordförande. Men det här är förstås förankrat då i det nya styret då, att vi ska lägga just det här ordförandeuppdraget.
Vad handlar uppdraget om?
Det här uppdraget, det föreslår då, alltså ordförande föreslår kommundirektören att han ska ge sig uppdrag då att tillsätta en arbetsgrupp för att jobba för ett tryggare Granängsringen. Och då finns det beskrivet här i förslaget då, att rent generellt så arbetar vi ständigt med att förbättra tryggheten i kommunen då. Men det finns några områden som kanske sticker ut lite grann och upplever sig som mindre trygga. Och det är våra centrum då, Leplan och Tyresö centrum, men även Granängsringens torg uppfattas som lite otryggt då. Och vi har adresserat det tidigare, det har funnits ett medborgarlöfte mellan polisen och Tyresö om att man ska öka närvaro på just de här typerna av platser då. Och vi har också aktiverat civilsamhället, du vet, allt det här med nattvandrare och föreningar som hjälper till. Och Tyresö bostäder och andra hyresvärdar är ju också intressenter i det här. Alla som då rör sig dagtid och nattetid då i Tyresö har ju som ett sidouppdrag att kanske förbättra tryggheten lite grann i Tyresö med deras närvaro. Men nu får vi höra då att det finns många som bor i områdena kring Granängsringen som inte riktigt vågar gå ut, speciellt om kvällarna, på grund av den öppna droghandel och narkotikaanvändandet som har kanske ökat där. Det har jag egentligen inte belägg för, men det är liksom en subjektiv uppfattning i alla fall. Så därför behöver det uppdraget. Vi vill tillsätta en arbetsgrupp som har som syfte att jobba aktivt med att skapa förbättringar i tryggheten. Och då ska man titta typiskt på framgångshistorier då i andra kommuner. Anita nämner här i sitt ordförandeuppdrag då Gårdstensmodellen från Göteborg, där man har liksom för första gången fått ett område som anses vara ett utsatt område enligt polisens definition till att inte längre vara det. Man har fått bort det från listan av utsatta områden. Och det är ju jättebra egentligen. Den modellen kan man säkert använda här. Nu är ju inte Granängsringen ett utsatt område, men vi vill ju inte hamna i det läget att det blir det.
Då ska jag bara också säga så här, begreppsförklaring. Du använder begreppet civilsamhälle, och då vill jag till lyssnarna bara säga då att vi brukar ofta prata om den offentliga sektorn, och så har vi det privata näringslivet, företagande och sådana saker. Och det som är mitt emellan där, det som inte tillhör den offentliga sektorn eller privat företagande, det brukar benämnas civilsamhället.
Ja, just det. Det är ofta frivilliga krafter, organiserade eller oorganiserade. Ja, det kan vara både individer och föreningar. Va? Men man nämner ju även här andra aktörer som hyresvärdar och hyresbostäder. Så att i någon mening kan man också tycka att det är en del av civilsamhället. De här företagen eller organisationerna kan ha en roll i civilsamhället också, förutom det att de tillhandahåller bostäder då.
Okej, ja, det ligger väl i deras intresse att deras bostäder ligger i ett tryggt område.
Ja, det,
som företagare.
Det är nog bra för deras affärsmodell faktiskt.
Ja, just det.
Så att vi hoppas ju att vi får majoritet för det ordförandeuppdraget. Och det får vi se nu. Vi har ju ett minoritetsstyre, så att det gäller att vi driver rätt politik, annars kommer de ju fastna.
Ni har ett eget, ett informellt januariavtal kanske?
Nej, vi har inga överenskommelser som andra partier, utan vi kommer överens vi tre.
Ja.
Och är vi överens då så hoppas vi att det så att säga uppfattas positivt av åtminstone några andra partier.
Ja. Jag hoppar till tian. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning. Det låter formalia för mig.
Ja, det är väl lite formalia. Jag kan ju påminna om varför vi gör det här. Vi har ju fått ett nytt utskott under kommunstyrelsen. För att få lite fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor så har vi numera ett hållbarhetsutskott. Sen kvarstår de gamla utskotten som är kommunledningsutskottet, och det som tidigare kallades för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet heter nu bara samhällsbyggnadsutskottet. För miljöfrågorna har ju mycket riktigt hamnat under hållbarhetsutskottet. Så därför måste vi ändra papperna lite grann så att det stämmer.
Ja. Får jag hoppa till 11?
Ja.
Val av kommunala funktionshindersrådet. Får jag bara, numera har man talat om så här funktionsvariation, eller har jag missförstått någonting?
Nej, du har nog inte missförstått det. Alltså begreppet här har ju ändrats liksom.
Ja.
Man pratar om funktionshinder och funktionsnedsättningar och
variationer.
Lång tid tillbaks sa man handikappade, va? Och tittar man på bussarna i Finland så finns det sittplatser som är reserverade för åldringar och invalider. Så att språkbruket ändras över tid, men kanske inte lika fort på andra sidan Östersjön då. Men hur som helst, utvikning från mig då. Hur som helst så är det här ett råd då, där det sitter representanter för organisationer som på något olika sätt har kopplingar till funktionshinderfrågor.
Då kan man säga då så här, de här råden ni har då, kan de fatta beslut? Jag tänker på skillnad mellan en nämnd och ett råd.
Ja, det är en väldig skillnad. En nämnd beslutar ju det man har så att säga ansvar för. Va? Och i vissa fall är man oberoende, så att när beslutet är taget så gäller det. Och i vissa fall måste det upp till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Då. Ett råd har ju egentligen ingen beslutande rätt alls. Men ett råd är ett sätt att organisera, i det här fallet då, människor och organisationer som är engagerade i funktionshinderfrågor. Att man organiserar det så man får underlag som de gemensamt står bakom. Det får en större tyngd då i de kommande politiska besluten. Vi har ju ett råd också för pensionärsfrågor där representanter från pensionärsorganisationerna sitter då. Och det finns ju de som vill ha flera råd, men vi är inte där ändå.
Nej. Tolvan?
Du kanske ska säga vad punkten handlar om också.
Förlåt.
Ja, det var ju val till. Alltså, vi valde ju egentligen till det här rådet redan i november då. I med nya fullmäktige och tillsättningar av kommunstyrelsen. Men nu är det ett fyllnadsval helt enkelt. Det är Centerpartiet som fyller en vakans man har.
Tolvan då, avsägelser och fyllnadsval.
Ja, det är en stående punkt också. Och ja, det är väl en 5 personer här som har avsagt sig. Och det tillkommer då också nya från de partierna. Mm. Man har avsägelser, så det är inte så mycket att säga om det. Det är kanske lite oväntat många så här tidigt i en mandatperiod kan jag säga. Men det finns väl skäl till det kanske.
Ja. 13. Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen februari 2019.
Ja, också en stående punkt. Mycket saker som kommunstyrelsen har ansvar för är ju då delegerat till tjänstemän på olika nivåer. Som då fattar delegationsbeslut och kommunstyrelsens vägnar så att säga. Och det är inget vi ändrar på nu, utan det ligger någon sån här delegationsordning.
Det är mer en information till
det. Men det de har fattat som beslut måste då återrapporteras till kommunstyrelsen. Ja. Och det görs det här. Och det är egentligen en ren informationspunkt.
Mm. Och ert ansvar är att ni har gett dem den här delegationen?
Ja, så kan man ju följa upp liksom att man inte tycker att besluten är åt pepparn egentligen då. Det är ju en kontrollfunktion här också förstås.
Ja, och då hoppar vi till sista punkten. Mm. 14. Kommunstyrelsens meddelanden februari 2019.
Ja, det brukar vara blandad kompott och jag brukar göra något nedslag bland alla dessa meddelanden. Den här gången fastnar jag på Södertörnskommunernas samarbetskommitté som då har tagit en verksamhetsplan och budget för nästa år. Och det här då, vad är här för någonting då? Jo, det är en samarbetsorganisation mellan Södertörnskommunerna som då syftar till att stärka den regionala och kommunala utvecklingen på Södertörn då. Som vi tycker då är lite eftersatt gentemot norrortskommunerna kanske då. Och därför har vi samlat oss på det här sättet. Och syftet är då att vi ska få hjälp med och stöd för att kunna nå våra mål i den kommun vi själva verkar. Så det ska ju vara till gagn för alla det här då. Om man jobbar typiskt med infrastrukturfrågor, kan vara klimatfrågor, mångfald, integration, näringsliv och högskola och samverkan däremellan. Då. Jag tittade, det fanns en lång lista i extremt finstilt stil så att jag fick förstora den väldigt mycket på dataskärmen för att läsa. Men där hittade jag några intressanta grejer i alla fall bland allting som stod där. Och det var tvärförbindelse Södertörn, som då är intressant kommunikationsmässigt då. Passage Södertälje kanske vi inte tänker på Tyresö så mycket, men det är liksom det här timglassnittet vi har över Södertälje kanal som är lite känsligt för störningar också och så, både för biltrafik och tågtrafik. Och sen har vi stombussnätstrategin som kanske är ännu intressantare för oss här i Tyresö, eftersom vi är ju så vi har ju bara bussar, så att den är väldigt viktig för oss och det kommer påverka oss också, den här strategin. Och så godsstrategi då, för att avlasta våra vägar och i Stockholms innerstad för gods då, så har man byggt den här i Norvik, den här jättehamnen i Nynäshamn. Och då måste man få den logistiken att fungera och det är viktigt för alla Södertörns kommuner. Och så den här matchningen mellan näringsliv och högskola. Vi har ju ändå en högskola på Södertörn i Flemingsberg då, Södertörns högskola. Och den är vi alla måna om att den ska vara relevant för näringslivet också. Klimatstrategier finns det att läsa om också. Ganska intressant faktiskt. Det spänner över ganska många områden och är viktiga frågor för alla Södertörns kommuner.
Då har jag bara en fråga här. Vi har ju pratat om nämnd och styrelse och råd och såna här saker. Här var det en kommitté. Gör det någon praktisk skillnad eller är det synonymt? Har en kommitté mer makt än ett råd?
Ja, det var ett ord till då. Nej, det här är inte heller beslutande, utan det är ett samverkansorgan på frivillig basis mellan Södertörnskommunerna. Och det man enas om där blir ju inte direkt beslut, utan besluten tas ju hemma i kommunerna.
Okay.
Men vi försöker ju hålla ihop. Och det här är ju, vi ska tänka på det här att Södertörnskommunerna styrs ju av olika politiska majoriteter. Så, och den varierar över tid, men det här samarbetet det kvarstår hela tiden.
Ja. Mats, då ber jag för tacka. Vi har gått igenom listan. Och vi hörs om en månad igen, då vi tar nästa marslistan.
Det gör vi.
Och då säger jag tack till lyssnarna Som sagt, det var Mats Lindblom, Liberalerna, som hade sakkunskapen, och det var jag, Leif Bratt, som försökte ge lite folkligt kött på bena så att vi begriper vad ni håller på med. Tack för att ni lyssnade. På återhörande.